Podplay.
När någon blir mördad är det myndigheternas uppgift att hitta den som är skyldig. Men vad händer med de anhöriga till den som har blivit bragd om livet? Dagens avsnitt handlar om de som tvingas leva vidare efter att det värsta har hänt. Jag pratar med Eva-Britt Gabrielsen som förlorade sin enda son när han blev ihjälsparkad på Kungsgatan i Stockholm. Där och då bestämde hon sig för att ta kampen mot våldet och för de anhöriga. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Idag är vi tillbaka här i poddstudion på Expressens redaktion på Kungsholmen i Stockholm. Med mig som gäst idag har jag Eva-Britt Gabrielsen. Välkommen.
Tack.
Du är språkrör för RAV, och för den som inte är bekant med er sen innan så står det för Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. I korthet kan man sammanfatta det som att ni är en stödorganisation för människor som har en sak gemensamt, och det är nämligen att man har genomlevt att en nära anhörig har blivit mördad. Om du sammanfattar lite kort, vad är det ni gör?
Vi är ju i främsta ledet, ofta första kontakten är per telefon. Och då har de nydrabbade anhöriga från polisen fått kontakt och att vi finns, att RAV finns. Det kan vara kuratorer, sjukvård, alla som vi har haft möjligheten att haft informationsmöten, plus att vi även via media sprider oss naturligtvis. Det som är otroligt det viktigaste som finns när det värsta som kan hända har hänt, att man har fått en anhörig våldsdödad, det är att man får ett stöd på en gång. Vi har under flera års tid nu försökt med kommuner, vi har varit ner till justitieutskottet, alla partier, vi pratar om att få krissamordnare. Och vi kan inte kanske kräva i varje kommun, för det är väldigt många kommuner, men åtminstone i varje region.
Ni är som en första hjälpen för människor när de har förlorat någon som har blivit våldsdödad. Ja, och vi använder ju termen våldsdödad här och inte mördad till exempel, som kanske är en mer naturlig eller vanlig term att göra. Mm. Men i alla fall så slutar det ju inte med att någon döms för mord. Och jag vet att vi ska komma in på det lite senare, för jag vet att du är väl bekant med det.
Så att vi är den här stödfunktionen, och faktiskt vi är två stycken, jag och en till som står på vår hemsida med telefonnummer. Så det är oftast vi som får de första samtalen, eller samtal från en psykolog eller kurator eller polis. Och så gör vi upp, för ibland kan jag anhöriga vilja att det är jag som ringer upp dem. Och sen har vi är ju utspridda i styrelsen, så att ibland är det någon i Göteborg som har styrelsen där som tar första kontakten. Ofta kan vi, nu har det ju varit pandemi, men vi försöker i möjligaste mån också få en fysisk kontakt. Bara träffas, då var det nu under pandemin, man har träffats i en park och suttit ute och fått den här första kontakten. Eller om någon av dem i Stockholm eller i Värmland. Så att vi försöker lösa det på allra bästa sätt och lyssnar noga.
Jag vet att du sitter mycket och pratar i telefon med människor som har förlorat anhöriga. Det kan vara precis efteråt eller det kan vara långt efteråt som man fortfarande måste prata. Vad säger människor i de samtalen till dig? Hur mår de? Vad är det de vill ha hjälp med?
Någon som lyssnar. Och faktiskt förstår. Vi har ju, och det är inte någon nedlåtande mot psykologer, utan men, alltså, psykologer även om de är utbildade, så har många av våra anhöriga träffat psykologer eller kuratorer som faktiskt inte de heller förstår. Så vi har faktiskt pratat lite om det, men var inte lyfter, har varit mera på våra egna möten och sagt att deras utbildningar borde också vara lite inriktad på just när anhöriga har fått någon våldsstödad. Så att det är otroligt viktigt att man någon lyssnar och inte blir varken förskräckt eller så. Och om man säger, jag har ju varit blev invald i RAV 2009. Och jag hade redan från början väldigt många samtal. Och varje samtal så har jag tänkt att nej, men nu har jag nog hört det värsta. För det kan ju låta liksom hemskt att de anhöriga vill prata om de här knivhuggarna eller de här slagarna. Men behovet finns att man får säga det till någon som inte blir förskräckt över det.
Mm.
Ett sätt att bearbeta, att verkligen få prata om det här hemska som har skett.
Precis som alla i er organisation så är du själv drabbad. Jag tänker att vi börjar där.
Mm.
Din son Marcus blev dödad på Kungsgatan en kväll 2005. Mm. Och för att ge lyssnarna lite inblick, om du beskriver honom, vem var han som person och vad levde han för liv, om vi börjar där?
Marcus skulle fylla 30 år. Det här hände 5 maj. Han skulle fylla 30 år i september. Han var kock. Någonting som han bestämde sig väldigt tidigt för. När det var dags för val till gymnasiet, så kom han hem och så sa han att jag ska gå restaurangskola. Han hade varit jätteintresserad i köket med pappa Oddvar och mig. Mm. Ända sedan han var liten. Så var och smakade på många konstiga saker, men många goda också.
Ja.
Men han fick liksom vara med. Och han var så bestämd att vi försökte att han skulle söka kanske natur eller samhälle. Nej, sa han, jag söker restaurangskolan. Och kom inte jag in, då väntar jag. Och då kommer jag inte in, då söker jag om till nästa år och så skaffar jag mig ett jobb. Och han kom in på sin kockskola. Och han gick 2 år som det var då. Under skoltiden så hade han jobb direkt på helgerna på olika restauranger. Sen när han var klar, tog studenten, stack han första gången ner till Stockholm.
Ni är från Gävle?
Från Gävle, vi bor i Gävle. Ja. Sen var han hem till Gävle och jobbade på olika restauranger. Han stack till London och var borta drygt 1 år. Då jobbade han på Tate Gallery, plus när han var ledig då hade han skaffat kontakter så han lagade mat och fick vara med i det judiska köket.
Mm.
Så att bredda sin kunskap. Sen kom han hem och så, ja det var flera Stockholmsvängar där också. Så fick han jobb på IKEA. Han skaffade flickvän, han skaffade hus. Och han fick jobb på IKEA i Valbo som ligger utanför Gävle. Och mamma och pappa var jättelyckliga och tyckte, men nu går det inga fler flyttlass.
Nej, nu är han hemma igen.
Nu är han hemma igen. Och, men då hade han, och det berättade han, att skulle det dyka upp något kanonjobb, då hade han garderat med chefen där ute att han skulle sticka på en gång. Så fort som det bara gick. Drömmen var ju naturligtvis att skaffa en egen restaurang så småningom. Och den hade ju inte legat i Gävle. Han hade på G med en annan. Hans mentor kan man säga. De hade planer lite längre norrut. Men då kom den där dagen när han kom hem. Överlycklig. Han ringde nästan varje dag. Överlycklig ringde först, kom hem och eld och lågor hade fått erbjudan att bli kökschef nere på restaurang Brännvin här i Stockholm. Det här är i slutet på oktober 2004.
Mm.
Sam fick hyra en lägenhet i andra hand. Och det gick ju jättebra, för han var så lycklig med det här att få, för den här, den hette Aquavit då, men de fick snabbt byta till brännvin, för det finns ju en annan i Amerika som heter så. Så de fick byta namn fort. Men han trivdes, så han, alltså, han var så överlycklig över att han fick vara med från scratch på en restaurang. Han jobbade fruktansvärt mycket. Så, men han hade ju varit hem där under julen var han hemma en snabbis. Och vi var till mormor. Han ringde nästan varje dag. För ibland bara en halv minut. Men för att höra, vad gör du? Vad gör pappa? Är det bra med mormor? Kort så här. Det gjorde han den 4 maj också. Mm. Det här är dagen före Kristi himmelfärd. Och då sa han det. Ikväll är jag ledig och ska gå ut med... Det var många jävla killar, fast de var inte kockar, olika arbeten och kamrater.
Gamla kompisar
från Gävle. Gamla kompisar från Gävle skulle han gå ut med. Och jag säger, men vad roligt. Ha det så kul. Ja, vi hörs imorgon, sa Marcus. Men det gjorde vi inte. Det vi då vaknar av, det är 24 på morgon. Då är det en av kamraterna. Oddvar gick ut i köket och svarade. Och jag hör att Oddvar säger, är han svårt skadad? För jag trodde nog mer att det kanske var någon av våra åldriga mammor, att det hade hänt någonting. Så jag vet faktiskt inte hur jag tog mig från sovrummet till köket. Mm. Och det var låg på luren och jag stod nog bara och stampade. Vad är det? Marcus har varit inblandad i ett bråk och han är svårt skadad och vi måste omedelbart ta oss till Karolinska i Solna. Första tanken var att Marcus hade bråkat och det liksom fanns inte på världskartan. Våra vänner körde upp oss där vid neurointensiven och där kom det någon och mötte oss utav sjukvårdspersonalen, som vi måste säkert ha ringt, fast det är ingenting som jag kommer ihåg. Och så gick vi upp för trappan, jag tror, och kom vi in på avdelningen och man berättade att Marcus var svårt skadad. Och så sköt de upp dörren till det lilla rummet. Och jag vet att jag för en sekund hann tänka så här att, åh, vad skönt. Det är inte så farligt. Det enda var ju hans respirator och så hade han ett bandage runt huvudet. Där hade man ju satt ett dränage för blod att försöka lätta på trycket.
Mm. Vi kan säga att det som beskrevs där, att ni fick ett samtal om att han hade varit inblandad i ett bråk och att det inte lät karaktäristiskt för Marcus, att han inte var en sån person som hamnade i bråk. Mm. Det som utredningen senare visar, det är att han har gått då på Kungsgatan tillsammans med några kompisar. Där har det stått en grupp unga män och kissat mot en vägg. Mot en port. Och där har Marcus då sagt att, varför gör ni så där? Varför kan ni inte gå till en toalett som ligger en bit bort? Och detta har då väckt deras ilska och detta har lett till att de har börjat jaga Marcus. Sparkat honom till marken och sedan stått en grupp unga män då och fortsatt sparka på honom när han ligger ner. Mm. Han blir så svårt skadad att han inte överlever.
Mm. Så att polisen är ju på plats och vi vet att Marcus tog ut pengar, de där 300 kronorna som han hade i sin byxficka. 03:06 och 03:18 är ambulansen på plats. Så och där ambulansen fick igång hjärtat men inte andningen, så att de satte respirator. Så vi vet ju att liksom det finns ingenting som har gått snett i det eller så där, och det är det. Det gick inte att reparera en av sparkad halskotpelare.
Samtidigt så pågår ju den här polisutredningen. Tre män åtalas så småningom för detta. Mm. Det blir rättegång. Du och Markus pappa bestämmer er att ni ska sitta med på rättegången. Mm. Se vad som sägs och görs där. Varför och hur var det?
Ja, det var som cirkus ungefär. Man kan ju ta det också att de här poliserna vi hade på sjukhuset, och de höll telefonkontakt med oss i stort sett varje dag, och vi fick ringa till dem när som helst. De, tidigt när de hade gripit de här, så frågade ju de om vi hade något eget målsägarbeträde. Och min första tanke var så här, man har ju aldrig varit i den världen, men vi har ju inte gjort någonting. Men de förklarade att vi skulle ha ett målsägarbeträde. Så då bad vi att få återkomma, och så hörde vi med min bror, för han jobbade inom ett stort företag som vi visste hade mycket med advokater att göra. Eller mycket, men...
Du kan säga att ett målsägarbiträde, det är då en jurist som ska företräda målsägande sidan, alltså brottsoffrets sida i en rättegång.
Mm, precis. Så att vi valde en advokat från Gävle, och det var hans första brottsmål. Han hade mera ekonomiska brott och så. En riktig klippa. Alltså han informerade oss så mycket, allt han fick och kunde. Så, och sen när vi kommer fram i juli så startar ju rättegångarna. Då hämtar han oss och lämnar av oss. De, ibland var vi kvar här i Stockholm och låg över på hotell om det var två dagar på rad och så. Och det är jag lika förvånad, för eftersom jag träffar många anhöriga, så det var inte bara slumpen som gjorde att det var oordning i rättssalen på vår rättegång. Jag har pratat och varit föreläst för nämndemän också, som då säger att det har de aldrig varit med om. En nämndeman satt och sov. Vittnena som jag då pratar säger inte riktiga. Vi skilde dem så. Gjorde sig förlöjlig, och då satt ju många av de här åtalades kompisar i rättssalen, och då hånskrattar de, och det var så roligt. Alltså, vad var det som var roligt? De åtalade satt också hånlog mot oss och såg totalt ointresserad. De här killarna var ju då 18 och 19. Och i Oddvars och min värld så trodde vi, för de kom ju i tingsrätten, kom de i fängsel, att vi skulle se tre grabbar med huvudena liksom sänkta. När de fick av sig sitt handfängsel, då började de att morsa på sina polare som satt som åhörare. Bara det gjorde att man blev så förskräckt, så man fattar inte hur det fick vara. Och det höll ju på en hel del dagar, och sen så sista dagen så säger man att rätten har beslutat att upphäva häktningen av, de var tre, så det hade ju kunnat vara utav en till exempel. Men när hon hann dit, sen bara liksom exploderar av busvisslingar, applåder. Och det som jag säger, jag tror faktiskt nästan jag hann dö för någon sekund. Det var som ett upplopp, som en atombomb. Innan liksom domaren slog klubban och sa att det skulle vara tyst i salen. Så respekt. Lös mot framförallt Markus, men mot oss som sitter. Man sitter ju väldigt nära varandra.
Det som händer då, det är att häktningen av alla tre hävs, vilket tyder på att de antingen kommer frikännas eller dömas till mindre än 2 års fängelse.
Mm.
Och det som händer i slutändan, det är att en av de här killarna döms till 1 års fängelse för grov misshandel.
Mm.
En annan döms till villkorlig dom för misshandel, inte mot Marcus utan mot en av hans kompisar. Mm. Och den tredje frikänns helt och hållet. Mm. Så jag kan bara tänka mig att för er måste det ha varit en väldigt stor besvikelse.
Hatar gör jag väl än idag. Men vi hade ändå, alltså vi hade trott på att de skulle åtminstone bedömda. Så det var nog första gången som frustrationen, hatet bara välvde upp i Oddvar och mig och tänkte hemska saker som vi sa till varann. Men när vi hade sagt det så sa jag på en gång så här: nej, det här skulle Marcus inte ens vilja att vi tänkte.
Allihopa får 4 års fängelse.
Ja, för det. Och 4 års fängelse får de. Och när Oddvar och jag, vi var här nere i Stockholm och tog emot domen. Och när man fick de där lunterna så här, så första letar man så här. Och så hittar man där det stod då, 4 års fängelse. Och då visste man ungefär nästa vad man skulle börja leta och så nästa. Och då kändes det så här, de har fått ett straff åtminstone. Får jag samma fråga idag så är det ju helt åt skogen alltså.
Mm. Det som händer det är ju att de här tre killarna de döms ju då för att i samförstånd har varit med och misshandlat Marcus till en grad att det leder till hans död. Men det finns oklarheter då vem som har gjort exakt vad som gör att ingen av dem döms för mord.
Jag kan inte lägga energi på det. Alltså, varför blev det inte mord? För jag i mig, och det var lika för Oddvar, alla Marcus vänner och släkt och så här. För oss är det mord. Både Oddvar och jag var eniga om det från början, att vi skulle lägga så lite energi som möjligt på dem. Utan Marcus sa alltid så här, att tänk positivt, sa han, och lägg energin på bra saker. Och det sa han från tidig ålder, om jag kanske sa någonting som grannen, att ja, men tänk, nu har tvätten hängt ut, eller nu får de ju tvätta om. Men mamma, sa han, lägg energin på bra saker och tänk positivt. Inte behöver du tvätta om det. Och liksom, då tog vi åt oss. På Oddvar, när han sa några så här kloka ord till oss. De orden har ju blivit väldigt viktiga sen Marcus blev dödad.
Mm.
När han inte finns mer. Så när jag får något sån här vibb att jag håller på, då tänker jag nej, inte tänka, du ska tänka positivt.
Nu. Sitter där som en liten ängel på
ja,
axeln.
Det gör det, och påminnelse.
Ja. Man får ta med sig de bra minnena.
Mm. Nej, och sen 2009 i, ja det var nog maj de ringde.
Det är RAV som vi pratade om då.
Ja, då ringde en som heter Emilie Lindgren, som jag har skrivit en bok tillsammans med och gav ut på Marcus 45-årsdag. Och frågade om jag visste vad RAV var. Jag tyckte det var jätteduktig som visste att det var en sån här SUV-bil.
Mm.
Men det var det ju inte. Utan det var Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Så jag bad att få återkomma. Men det gick fort. För vi hade ju lovat Marcus. Vi hade under de här åren mellan 2005 till 2009 hade vi varit ute i många skolor. Även i vuxna världen och föreläst. Fast vi har aldrig varit föreläsare förut. Och en annan familj som var drabbade i Falun, deras en son hjälpte oss att göra några bilder och lite text och sådär så för det där. Så att, ja, det gick snabbt att bestämma sig. Och vi var ner på årsmöte i början på juni. Och då blev vi ännu mera liksom taggad för att försöka förändra det här anhörigstödet. För det var ju många anhöriga som fick berätta sin berättelse. Och då insåg Oddvar och jag allting så hade vi haft tur. Och när det har varit en sån här allvarlig händelse, det värsta som kan hända, då får det inte handla om ett stöd om man har tur. Det ska vara en självklarhet att man från samhällets sida får direkt, så snabbt som möjligt, får ett stöd.
Mm, och det var när ni började umgås med andra som har varit med om samma saker som ni insåg att det stödet, det är ingen garant. Jag vet att jag pratade med någon av era medlemmar för, vad kan det vara, något år sedan, då det kom upp att man möjligen kommer så småningom att behöva korsa den bron då, där man kanske har anhöriga från sig två olika sidor i en konflikt. Att en grupp anhöriga anser att den anhöriga som ni sörjer mördade vår anhöriga. Mm. Har ni fått något sånt, någon sån händelse än?
Inte direkt. Men det är ju nära, där man inte riktigt, alltså inte riktigt vet, men vi kan inte stänga dörren. Men alltså om vi säger nu då, jag tänker på Marcus, de här, om en av dem, om de hade syskon till exempel, så skulle de döda det syskonen, och så skulle den mamman och pappan vilja komma till oss. Det skulle ju vara hemskt svårt för mig. Absolut. Men vi har nog inte diskuterat riktigt färdigt. Och då, vi har inte blivit liksom direkt drabbade av det. Men vi pratar ju fortfarande om det kan ju komma flera. Mm. Just det här med gängkriminaliteten är ju så utspritt.
Det ser man också, att allt fler mord sker i den kriminella miljön och allt färre mord, om man säger så, sker utanför den. Sådana mord som vi kanske har varit mer vana vid tidigare.
Mm. Nej, så att jag tänkte på någonting. Jo, det vi lider väldigt, alla anhöriga med varann, det är ju inte jättemånga, men vi har ju en hel del ändå där man aldrig hittar en gärningsman. Och den förtvivlan tror jag också att vi kan förstå, vi andra anhöriga, ganska bra.
En eller några gånger per år så har ni någonting som kallas för anhörigträffar.
Ja, helger.
Anhörighelger till och med, där medlemmar då träffas, man har samtal, det kanske är någon föreläsning eller liknande. Jag har haft privilegiet att vara med på två sådana träffar, och jag måste säga att det är väldigt starka möten som sker där. Det är, man sitter som i en cirkel och ordet går runt egentligen. Mm. Och så får de som är med då, det har varit ett 30-tal ungefär de gångerna som jag har varit med, får säga någonting om sitt fall eller någonting man tänker på. Man märker vilken otrolig bredd det är. Mm. Det kan vara någon som är helt förstörd, begravd i sorg. Mm. Det kan vara någon som är ilsken, helt förbannad. Det kan vara någon som har något bra minne, som skrattar, och alla andra skrattar också. Ja. Det är sådana otroliga känslor som dryftas där. Vad tycker du om de här anhörighelgerna som ni har?
Ja, det är helt otroligt. Och vi har haft dem sedan 2010, på första gången. Så bara växer och växer. Och där vi sa också att när vi nu måste ha två anhörighelger. Och vi hade tänkt haft förra året för första gången en i maj och en i september. Men eftersom det var pandemin så såg vi att nej, i maj gick det inte. För det är en hel del förberedelse, ta in offerter från olika, och så måste platsen bli väldigt viktig. Att det ska vara en lugn plats, det ska finnas utrymme utomhus som vi kan gå ut och ha en minnesstund på lördagskvällen. Vi träffas ju på fredagkväll och så hela lördagen, och så brukar vi ha som en föreläsare som har mött vår målgrupp på något sätt. Psykolog eller poliser, åklagare, präst har vi haft. Lite olika, men de som kommer i kontakt med vår målgrupp då. Så att, och alla har sagt det. En del har varit väldigt, alltså deras har fått sin våldsdödare väldigt kort före, tid före. Men de har tagit sig till det, och de har, flera stycken har sagt så här: oj vilken tur att vi verkligen åkte. För de, och det som jag säger, de vi söker pengar till, kan ju låta lite hemskt egentligen, men de vi söker pengar till skulle få vara med. Från och titta när alla anhöriga kommer på fredag eftermiddag, och hur många ser jätterädda ut första gången de möter anhöriga, och vi försöker, vi i styrelsen, hålla ihop, och, liksom, och de som har varit med något år före tar hand om varann. Men hur man ser, eller de nya ser ut på fredag eftermiddag, och hur huvudet har på söndag eftermiddag, både axlar och huvud är lite högre. Så att, och jag tror mycket det här också, att man sätter någonting på sig själv, att man får inte skratta, nu ska jag vara ledsen hela livet. Men här är det ju både gråt och skratt och ilska, och så får man utlopp för allting, och det är ingen som förvånas. Det blir en trygghet att få vara den jag är just då.
Mm. Något som fastnar hos mig när jag har suttit där som en fluga på väggen och bara observerat egentligen, det är de här detaljerna som jag som utomstående aldrig skulle ha kommit att tänka på annars. Senast jag var med till exempel, så minns jag att det är en kvinna som på ett ganska komiskt sätt beskriver hur hon har hamnat mitt i en rättegång full av Hells Angels västar, för att då hennes son har blivit mördad i den miljön. Och hon tittar upp på domarbänken, och det är två gamla grå tanter som ser så ointresserade ut som en nämndemän, och det går genom hennes huvud: hur ska de förstå det här sammanhanget? Det är helt omöjligt. Och så berättar hon det på ett ganska komiskt sätt, och alla skrattar och tänker att det här är helt bisarrt. Och liksom, det är hämtat ur en väldigt traumatisk upplevelse, men som hon då har bearbetat och kan berätta på ett sätt för att liksom, få alla andra att förstå och vad konstigt det här blev. Jag minns en annan kvinna som berättade att hon blev väldigt så stött när hon uppfattade det som att en av de polisiära utredarna nästan stötte på henne eller raggade på henne under den liksom väldigt svåra tiden.
Ja.
Och de här liksom små detaljerna som man aldrig hade kommit att tänka på annars. Jag antar att du har hört ganska många sådana.
Ja, jag har hört många historier. Det var som jag sa, mina första samtal 2009 med andra anhöriga, telefonsamtal, stödsamtal. Så här. Och jag tänker hela tiden också så här, men nu måste jag ha hört det absolut värsta. Och så här. Men det blir mer och mer, alltså såna jättehemska saker. Men ja, många av mina vänner säger åt mig, ja, men är det inte hemskt för dig? Nej, det är inte det. Jag vet inte, härdad blir man väl inte. Men jag vet hur viktigt det är att man får prata om de här kanske knivhuggarna eller vad de nu har bragt som livet med. Det är viktigt. För man kanske inte går in till grannen och sätter sig och berättar liksom, utan, men hos oss kan de ju få berätta.
Alla fall som du har tagit del av som ett lyssnande öra, finns det någonting som har stannat kvar hos dig, något enskilt fall så som du tar med dig förutom ditt eget då?
Det är när det handlar om barn som föräldrar har, en förälder har dödat barn. Det är någonting som, ska säga, extra ont. Ont gör ju alla naturligtvis, men vi har ju faktiskt det som har varit förfärligt.
Vet jag också, när jag var med på den här anhörighelgen, så står det ett bord i mitten där man har ställt upp fotografier på alla de som har blivit dödade. En väldigt fin gest. Men där slår det också mig att det finns ju barn här som har blivit bragda om livet.
Det är det. Och foton och så, det är ju Ja, det är senaste åren som har börjat ta med foton. Men det är alltid så när det kommer någon, vi har ju fått några yngre i styrelsen. Och det är jättebra. Men då kommer det nya idéer. För förr har vi bara haft flaggor, eller bara, det är inte bara våra flaggor som några av oss har sitt minnesflaggor. De är ju ganska stora. Men just det där att då kom det upp med de här lite yngre. Så här, men kan vi inte ta med foton på våra anhöriga? Jo, vad bra. Men så... Det är bra med olika åldersspann i styrelsen också.
Utvecklas hela tiden.
Ja, det utvecklas hela tiden. Och sen är det ju många anhöriga som kommer med input och med idéer. Och, skulle inte RAV kunna göra det? Vi tar bara genomförbart så tackar vi för allting.
Det här är en ganska bred fråga. Hur tycker du att anhöriga till brottsoffer har det i Sverige idag?
För jäkligt att det inte finns. Det finns ju inget just det här krisstödet som jag säger. Det skulle vara en skyldighet för samhället att ha det här krisstödet så snart som möjligt när man får ett dödsbud.
Att många som jag har pratat med i den här situationen beskriver det som att de känner sig lite lämnade, övergivna av samhället.
Ja, sviken. Sviken.
Om du kokar ner det till... Säg tre saker som ni skulle vilja förändra. Mm. Vad är det då?
Ja, dels är det ju skadeståndet ska betalas ut av staten. Det ska finnas krissamordnare, åtminstone i varje region. Bort med 2/3 av straffet. De är nog de viktigaste som jag kommer på här och nu.
Och då tänker du på det sista där, att den som döms till fängelse i Sverige avtjänar 2/3 av straffet i fängelse och sen som den sista tredjedelen försätts man blir villkorligt frigiven.
Mm. Ja, Marcus Killard var ju ute då efter 2,5. Plus att inte första halvåret, men de resterande 2 åren så var det ju permission torsdag till söndag, fredag till måndag. Så jag vet inte om man kan kalla det för fängelse.
Sen du gick in i det här arbetet då 2009, 12, 13 år sedan. Hur tycker du att det har förändrats, den här behandlingen som anhöriga till mordoffer får?
Inte så mycket. Det är det vi, som nu här i veckan då, när det sattes in en posumgrupp där en hade blivit dödad eller mördad då, i min hemstad, då blir man jätteglad. Den här tidiga kontakten att, och det är väldigt ofta poliser som har koll på oss. Det var från Malmö nu alldeles nyligen som jag har ju varit Malmö också och informerat om det var genom det, och Lund har vi också varit. Men jag kände inte igen namnet på hon som ringde. Som ville att jag skickade en bunt foldrar. Och det är det flera som gör. Det kan vara olika kommunala, socialtjänster och kuratorer som vill ha, psykologer och lite olika sådär.
Det är inte alla som tänker på det när ett mord sker då till exempel. Att efter det så uppstår väldigt mycket... Vad ska man säga, administration för den som är då efterlevande.
Ja.
Detta stöter ni på ganska ofta, antar jag. Hur kan det se ut?
Ja, men det är ju just det här att kanske du måste veta om så mycket. Och det här med begravning som jag sa, det ska vara inom en månad. Annars så ska man begära uppskov till sånt. Du har så mycket skyldigheter, du ska liksom fungera ändå. Ändå är det kaos inom en. Många har ju mindre syskon, så det kan ju vara jättejobbigt där. Så, alltså det blir väldigt, och de som kanske har tonårssyskon och ganska små barn också, då blir sorgen olika. Man vill inte att mamma eller pappa, de vill inte vara ledsen, för då blir mamma och pappa ledsen. Det är så många saker. Hela livet vänds upp och ner liksom, på från en sekund till den andra.
Du bor i Gävle. Vi spelar in det här avsnittet. Vi passar på nu när du är i Stockholm. Fick höra att ni i RAV då ska ha planeringsdagar den här helgen. Vad blir det för verksamhet det kommande året?
Ja, vi ligger i startgroparna för två anhörighelger som vi ska diskutera bland annat föreläsare till. En i maj och en i september. Och det har vi fått in offerter, men nu ska vi lite runt kring det. Vi håller på, vi har ju en ny hemsida och nu har vi fått en kvinna som med god erfarenhet har tagit åt sig. Så nu ska vi skriva, hon måste få flera lång tid på sig. För vi har massor som ska lägga in och nu ska vi stapla upp det.
Det är inte bara det här tunga sorgarbetet utan det är mycket föreningsarbete också.
Ja, det är absolut. Du kommer inte ihåg det, jag har en lång lista varje fall på hotellet.
Det betvivlar jag inte.
Så vi får inte så mycket fritid.
Nej, jag önskar er lycka till med det kommande året och så tackar jag så mycket för att du ville komma hit till Krimrummet som gäst.
Mm, tack så mycket för att jag fick komma och företräda RAVs hela styrelse och anhöriga.
Vi är jätteglada att du har varit här. Vi tackar för den här veckan. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kan ni höra nästa vecka. Vi hörs då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.